och välkomna till Börspodden avsnitt 557. Vår huvudsponsor är Nordnet Markets. Nordnet är ju vår favoritplattform och Nordnet Markets, det är Nordnets eget utbud av börshandlade produkter. Innan vi berättar mer vill vi gärna poängtera att det handlar om komplicerade och riskfyllda produkter. Om du ska handla med dem så måste du ha en god förståelse för produkternas villkor och egenskaper. Så läs gärna på, du hittar mer information på nordnet.se/markets.
Nordnet Markets produkter har alla Nordnet i slutet av namnet och du hittar dem enkelt under fliken börs och marknad på nordnet.se. Du kan gå lång och kort aktier, index, råvaror och valutor. Rent konkret betyder det att du till exempel kan gå kort med en mini-short om du tycker att index står för högt, och det motsatta, gå lång med en minilång om du tror att index kommer att fortsätta uppåt. Du kan investera med eller utan hävstång, och hävstång innebär alltså att produkten ökar eller minskar i värde mer än den underliggande tillgången.
Precis, John. Och när du handlar med Nordnet Markets produkter betalar du inget courtage på order över 1000 kronor. Vi vill än en gång understryka att de här produkterna kommer med risker, så läs på och säkerställ att du både förstår hur produkterna fungerar och det faktum att du faktiskt kan förlora hela ditt investerade kapital. Och historisk avkastning kan verka lockande, men är ingen garanti för framtida avkastning. Och det gäller alla investeringar.
Vi säger ett stort tack till Nordnet Markets!
Idag är det två väldigt stressade små traders som sitter här.
Jag är lite superstoked med det. Det är ju otroligt kul när det är rapportperiod och det smäller till höger och vänster. Många möjligheter att göra bort sig. Men det är därför vi tradar, Johan.
Och nu ska vi hinna spela in innan Atlas släpper sina siffror.
Så är det, och därför får vi snabba på.
Ja. Vi är en vecka sponsrad av Trine, som är en investeringsplattform som ger dig möjlighet att investera pengar i solenergiprojekt i tillväxtmarknader som till exempel Nigeria, Indien och Vietnam. Och med Trine investerar du i lån till solenergibolag där utbyggnad av solenergi faktiskt gör direkt skillnad i såväl människors liv som för planeten. Och du låter dina pengar arbeta för något gott samtidigt som du får avkastning på din investering. Och genom att bygga en portfölj på Trine så har du inte bara chansen att stödja den gröna omställningen utan även möjlighet att säkra en stabil och attraktiv avkastning på 4-10% per år.
Genom Trine får du möjlighet att direkt göra skillnad med dina pengar i form av CO2-minskning, och människor får tillgång till ren el. Du låter alltså dina pengar växa samtidigt som solceller installeras till företag och ersätter opolitlig el baserad på fossila bränslen. Trippel positiv påverkan för samhället, låntagaren och dig.
Precis, John. Och mer än 14 000 investerare har finansierat över 1 miljard, vilket har resulterat i att över 1 miljon ton koldioxid har undvikits och att mer än 3 miljoner människor har fått tillgång till ren el. Och portföljen har i genomsnitt gett en avkastning på 4-7% per år. Och John, nu har vi skakat fram ett erbjudande från Trine.
Känns ju väldigt bra att kunna göra det.
Ja, det är så att alla som lyssnar på Börspodden och som nu vill börja bygga en portfölj hos Trine och som går in med minst 100 euro får nu 25 euro i rabatt.
Ja, men det är härligt småbelopp man kan börja med.
Ja, det är faktiskt kul att man kan testa och se hur det här funkar. Och om man vill testa det här, ja, då går man in på trine.com, alltså trine.com/Börspodden, och använder sedan koden Börspodden för att aktivera sitt erbjudande. Och med det så är vi ett stort tack till Trine!
Johan, Dr. Bass Isaksson, index är fortsatt starkt även om det är lite svagare idag då Handelsbanken och hela banksektorn drar ner index. Men vi är 25-20. Vad är din kommentar till index?
Det är väl ändå att underliggande känns ju väldigt positivt, måste man säga.
Så är det.
Ja, svårt att säga något annat. Men jag tänkte väl ändå börja med det här med att rapportperioden äntligen är igång, eller rapporthandeln, och det är ju väldigt härligt ändå. Man myser liksom igång dagen med DI:s rapportmorgon och sen fortsätter det.
Ja, jag tänkte på det senast igår faktiskt, att folk som har vanliga jobb borde ta ledigt en vecka, alltså den värsta rapportveckan, och sen sitta och bara trada aktier för att få se hur otroligt kul det faktiskt är. Det är ju en sån vecka i juli man kanske har semester. Alltså det är värt att verkligen få vara med i hetluften.
Lägg en semestervecka på det.
Ja, men typ. Ja. Skicka bort familjen och försök trada ihop pengarna.
Men min då korta sammanfattning av rapporthandeln så här långt är att börsen har varit väldigt, väldigt snäll när det gäller mottagandet av rapporter. Sådana här lite darr på ribban-rapporter och även kanske direkt svaga rapporter har accepterats. och belönats med reaktioner som jag tycker indikerar att börsen ändå ser bättre tider framför sig. Eller vad säger du?
Ja, men det är väl exakt det jag har varit inne på när du har varnat för nosebleed levels tidigare, att vi har det värsta. Ja, men så är det ju. Jag har ju sagt att Q1 kommer vara ett dåligt kvartal. Kalendereffekten vänder. Nu har vi bättre tider framför oss. Det är inte säkert att det blir så, men det är lite så börsen ser på det nu.
Ja, och det börjar väl också bli lite så här Kina-hås nästan, eller i alla fall mer positiva kommentarer kring det, vilket också var först med kanske.
Nej, men det var det inte Sandvik-snubben som var väldigt positiv kring Kina? Vad heter han? Widing?
Ja, nej, men vi är positivt där i alla fall.
Så är det.
Ja.
Och det är kul. Det är lättare att tjäna pengar när det går upp.
Men man kan ju ändå göra misstag, Jon.
Det kan man.
Ja, och ett vanligt misstag, vad är det?
Nej, men ett vanligt misstag, Johan, är ju, och ett farligt misstag man lätt kan göra, att man blir för håsad på ett företag som under något kvartal har hittat sin absoluta sweet spot i produktionen. Att bolag som kanske jobbar på 95-100% av sin kapacitet ser för bra ut. För sen när man slår över till 110% så blir marginalnytta nästan en förlustaffär eller till väldigt låg lönsamhet, och man måste betala övertid, köpa extra dyra komponenter eller outsourca produktionen. Och sen slår det alltid tillbaka till med att det blir sämre kvalitet, det blir återkallningar, ofta faktiskt storhetsvansinne hos bolagsledningar som börjar bygga ut fabriken eller whatever. Och då är det väldigt lätt hänt att man har betalat för mycket på börsen för just de bolagen som överlevererade under en kort period. Vi kanske sätter i kontraktstillverkarna bland annat.
Ja, jag håller med. Och det här är väl generellt sett många större bolag lite bättre på än de mindre på att hantera.
Ja, så är det.
Mm. Men John, rapportperiod innebär ju också bortförklaringsperiod. Håller du med om det?
Den här har ju varit extrem på det. Det är ju EU-postfestival.
Ja, och det var det jag tänkte komma till. För ett populärt sätt att bortförklara, eller kanske mörka, dåliga resultat, det är ju att hitta på EU-poster, eller engångsposter som det heter. Ibland kan det såklart vara befogat, men ganska ofta så får man känslan av att en del grejer slinker med i EU-posterna som kanske inte riktigt borde vara där. Och här tycker jag det finns en intressant skillnad mellan små och stora bolag. Till att börja med så utnyttjar ju storbolagen EU-poster och justeringar i mycket, mycket högre grad. Och det accepteras i princip alltid till 100% av marknaden. Det justerade resultatet i en storbolagsrapport, det är ju sanningen. Det är det som gäller. Håller du med om det?
Ja, ja. Justerat EBITDA är ju det alla tittar på.
Ja.
Och så ganska högt upp resultaträkning får man ändå säga.
Ja, och så funderar man inte så mycket mer på det. Men i mindre bolag så tycker jag att det är tvärtom. Dels så förekommer ju användandet av EU-poster mycket mer sällan. Och när det väl används så känns det ofta som att marknaden inte riktigt bryr sig om de här EU-posterna eller justeringarna. Utan där tittar man istället på vad resultatet faktiskt är.
Nettoresultatet.
Ja, men lite så.
Ja, men jag tror mycket av det här kommer från USA faktiskt. För där är de ju extremt duktiga på och ta, ja, men redovisa justerat resultat och så. Så att jag tror mycket har kommit från USA. Och jag tycker faktiskt att det är ganska bra, för att det som händer i småbolagen är att de under perioder blir väldigt felvärderade när EU-posterna, ja, men antingen är positiva så går de upp för mycket, eller så är de negativa så kraschar bolagen. Det är ganska bra att bolagen är så transparenta som möjligt mot aktieägarna. Och sen kan man därefter själv ta beslut om man tycker att det är liksom en riktig EU-post eller inte. Men jag är ändå rätt för att man försöker förklara så bra som möjligt.
Men jag tycker att småbolagen borde bli bättre på det och använda sig av det.
Ja.
Och tydligare.
Ja, och även våga berätta när det är positiva engångsposter så att man inte får helt felaktiga övervärderingar.
Så är det. Och nu är det också utdelningssäsong. Och med det kommer utdelningstraden.
Ja, jag är ju väldigt bra på det här, har jag faktiskt. Och jag tänkte dela med mig av det.
Det är något du inte är bra på.
Ja, men ibland tänker jag att jag säger, ska jag ta betalt för de här tipsen eller ska jag inte ta betalt?
Nej, jag tror
men,
inte det.
Nej, men så vet jag inte riktigt hur man tar betalt. Så att jag berättar dem bara. Men det finns en väldigt bra grej man kan göra under den här, just den här perioden och under de här kvartalsrapporterna som ändå är lite utdelningsperiod. Det är att man köper aktier som just haft en bra rapport och sen har man kollat så att utdelningen avskiljs, alltså X-dagen är dagen efter. För då köper man aktien, när rapporten kommer. Och så kommer en massa rekhöjningar dagen efter. Och så är det inte helt ovanligt att man antingen får hela eller i alla fall delar av utdelningen helt gratis. Getinge var en sån trade jag gjorde. Och idag är det samma i Afri och Beijer Ref. Visst att man lite måste betta på att det ska komma rekhöjningar. Men det gör det nästan automatiskt när rapporten är bra och aktien går upp. Den sämsta utdelningstraden man kan göra, vet du vad det är?
Ja, det vet jag.
Ja, det typ vet du också någonting?
Typ Telia.
Ja, exakt så är det. Det är att köpa aktier som folk bara har för utdelningen eller de här stora extrautdelningarna, typ Volvo. Då brukar det nästan alltid vara en dålig affär att vänta över utdelningen för att många avvaktar med att sälja innan. Och så blir det så här ett litet större säljtryck dagarna efter. Men en grej som jag ska lägga till om extrautdelning som jag också snappat upp, det är ju i staterna. Det är att amerikanerna inte alls vana med extra utdelningar, det fenomenet. Så att de förstår inte riktigt det. Och ofta kan man då få stora delar av en sån extra utdelning gratis. Costco är ett sånt ganska nyligt exempel faktiskt.
Okej.
Okay. Så att nu har de fått grundkurs.
Så de förstår inte det i USA?
Inte riktigt. Nej, men det är som att de inte är lika brydda om utdelningar där som
nej,
vi är.
Nej, är
just också för att vanligtvis är ju deras utdelningar mycket, mycket mindre än vad de är i Sverige. Då de har delat upp dem i fyra. Alla amerikanska bolag kör ju kvartalsutdelningar.
Ja.
Så att det är en mindre grej där.
Jag med. Vi går över till en annan händelse här i veckan. Det var ju Embracer som meddelade att bolaget ska delas upp i tre delar. Först var det ju köpa, köpa, köpa i massa år. Och nu då sista året så har de vänt till att tvingas montera ner mer eller mindre hela bygget. Och givet där Embracer står just nu så är det här säkert rätt sak att göra. Men i min bok så är det ändå svårt att vara positiv till någon som gjort så katastrofalt dåliga affärer som Wingefors och Embracer har gjort. För när all rök har lagt sig här så är ändå kontentan av de senaste årens köp- och säljturné att man har förlorat massor av pengar genom att göra extremt dåliga affärer. Och att Wingefors faktiskt har varit en rätt usel företagsbyggare. Och det visar sig också att det inte var så lätt att ratta 10 000 spelutvecklare som vi var inne på.
Nej, det har ju vi alltid trott efter att ha tänkt Lisbeth Salander-taken.
Många kan ha haft lila hår. Det är ingen näsan.
Det är det vanligaste. De som inte har lila hår är mobbade.
Ja. Inga värden har skapats, bara förstörts. Och eftersom det ändå finns så många skickliga bolagsledare där ute som faktiskt genererar värde till aktieägarna, så tycker inte jag att man ska hoppa på den här resan nu bara för att det kan se billigt ut i någon sån här teoretisk sum of the parts-kalkyl.
Jag håller helt med, och det som är så sinnessjukt med både analytikerna till Embracer och Embracer som bolag är ju att man tittar man på resultatet så ser ju Embracer jättebilligt ut, men tittar du på kassaflödet så är det ju kassaflödet och resultatet hänger ju inte alls ihop, och det ska man komma ihåg. Och sen ytterligare en sån här grej, man får tänka tillbaka till Warren Buffett, hans tre högar, ja, nej och för svårt för att investera i. Och då är ju Embracer, alltså alla som har investerat i Embracer kan verka smarta, de kan snacka, men det är ändå för svårt.
Det är för svårt.
Ja, och vi har ju haft det i den högen hela tiden, så därför har vi i alla fall sluppit förlora pengar just i det bolaget.
Man kan säga att det kanske på marginalen blir lite lättare nu då, när de delar upp det. Lite tydligare, men ändå
ja, men Ticket to Ride är ett bolag, vad är det, Coffee Stain ett annat, vilket skulle det tredje vara?
Jag vet faktiskt
inte. Men Ashmodi är Ticket to Ride-delen, eller hur?
Mm. Nej. Vi lämnar det, men jag tänkte ta den andra sidan av hur man hantera aktieägarnas pengar, John.
Ja.
För det är ju ett sätt som Embracer har gjort.
Ja.
Då tänkte jag lite på Truecaller som igår meddelade att de ska dela ut pengar.
Calcutta.
Ja, det är en stad där. Nej, men för istället för att då lockas att göra
alltså
något.
Alltså det var låten med jag Dr. Förstår. Bombay.
Jag vet exakt.
Det kändes som att du ignorerar hela min.
Istället för att göra något dumt, eller lockas göra något dumt förvärv kanske, bara för att möjligheten finns, så har ju Allan, hörde du det?
Ja.
Rätt. Och company istället beslutat att banta balansräkningen. De ska dela ut 1,70 per aktie. Ska föreslå ett nytt återköpsprogram eller mandat för det. Upp till 10% av aktierna, och de här aktierna som redan återköpts, det är 7,5% av alla aktier, ska makuleras. Och det här tycker jag är bra på flera sätt. Det här bolaget har ju länge varit överkapitaliserat, och behövs inte pengarna så är det ju mycket bättre att återföra dem till aktieägarna. Det förbättrar ju också en del sådana här, du vet, balansräkningsnyckeltal, och signalerar lite framtidstro till marknaden. Så att bra move här tycker jag av Allan och gänget.
Ja, jag tycker inte att det signalerar framtidstro, snarare att man inte kommer på något bättre att göra med pengar. Det här skulle vara tillväxtbolag, då vill man ju gärna se att de skulle kanske köpa något. Eller så här, en del av drömmen dog, men i stort så håller jag med om att det är bra att de delar ut pengar.
Jag tror det är mer, de växer ju så bra själva, varför ska de köpa grejer? Och jag tycker generellt sett att tillväxt är ju bäst när den är organisk.
Jag sa det ju.
Ja. Så att istället för att locka så köpa någonting riktigt dumt, det är det jag tycker.
Och får man, det är svårt att vara sur på ett bolag som har en jättenettokassa och kan dela ut det till aktieägarna. Och dessutom så kan ju såna här saker göra att det blir mindre insynsförsäljningar när ledningen får loss cash. Och man förstår att de behöver lite cash eller vill ha lite pengar när de har byggt ett bolag. Och då blir det väldigt negativt när de säljer aktier. Och istället får det som utdelning är mycket, mycket bättre.
Ja. Sen har vi då att du har varit och kikat på Russell 2000.
Kände du ens till att det fanns ett sånt index?
Vad är det med dig idag? Jättetaskig hela tiden.
Ja, men det är,
killen, är du sur förra veckan eller?
Det är killen på bröd och salt frågar vem vill ha extra starkt kaffe i morse. Jag sa ja, jag tror att det kan ha påverkat mig faktiskt. Känner du till det indexet?
Jag tänkte inte svara.
Men det är ju väldigt, väldigt stort. Det brukar ju refereras till det som det amerikanska småbolagsindexet. Och det står ju nu i nästan exakt 2000, vilket jag tycker är väldigt kul att uppmärksamma. Russell 2000 är 2000. Det finns många sådana ETF-er och grejer man kan köpa i det här indexet. Men det sjukaste av det sjuka var ju att när jag tittar vad det här indexet innehåller, så det tredje största bolaget som finns i det här indexet, vet du vad det är för bolag?
Ja, nu vet jag ju det.
Alltså du är ingen expert på radioteater. Jag berättade det här för dig just innan att jag var fascinerad av det.
Ja,
och då skulle du sagt nej.
Nej, jag vet inte.
Men nu har du förstört.
Berätta.
Men säg då.
Nej,
du som vet allt vad jag ska säga.
Nej, men
men du ska, vet ju, säg det. Det blir konstigt om du inte säger det nu.
Celsius.
Ja, precis. Ja. Och det är Celsius Holding. Och de har ett börsvärde på 16,7 miljarder dollar nu. Och det, alltså, den här aktien har ju sen den gått in på finbörsen bara, alltså 2019. Det är ju 5 år sedan.
Ja.
Alltså den har gått 56 gånger pengarna sen den gick in på finbörsen. När vi fick den här aktien pitchade till oss, hur många gånger har den gått sen dess? Det är liksom 10 000 gånger, 1 000 gånger.
Det var 2015.
Ja.
Då var börsvärdet 20 miljoner dollar.
Och nu är det 16,7 miljarder.
Ja.
Alltså det är så sinnessjukt. Och också en sån härlig dröm hur rik man verkligen kan bli på aktier. En annan take jag också har när man tittar på det här småbolagsindexet Russell 2000. Det är ju att amerikanska småbolag är ju som våra stora bolag. H&M hade inte ens varit störst på deras småbolagsindex. Kan vara värt att tänka på. När man letar småbolag så behöver man inte leta för små.
Det bör man verkligen inte göra. Ska vi avsluta första delen med lite riksbankssnack?
Ja, men det här är ju något som har tänt lite hat i mig, får man väl ändå säga. Och då är jag ju ändå liksom för snäll, som jag brukar tycker.
Berätta.
Ja, men det är ju, som stör mig så otroligt mycket är ju det här att Riksbankens ledamöter har bundit räntan innan de höjt den. Och sen att det på något sätt nästan tystats ner av media. Aino Bunge, hon har bundit 8 miljoner i princip av sitt bolån till 1,28%.
Ja, för övrigt Henrik Bunge 6, va?
Är det?
Ja.
Okej.
Okay. Eller för detta fru.
Undrar vad han har för ex.
Ny typ av
skvallerpodd. Ex, det är hans ex.
Alltså,
fråga Johan och olika partner.
Din förmåga.
Men jag tycker ändå att systemet är lite för... Det här systemet är lite riggat och jag blir förbannad när eliten skor sig så här enormt medan folket får betala 4,5-procentiga räntor.
Vad är Aino för ränta?
Ja, men Aino har ju 1,28%.
Okay.
Mår man bra då eller?
Nej.
Nej, det gör man inte. Anna Breman, hon har också bundit sin ränta till 1,44.
Trevligt.
Precis innan de börjar höja räntan på Riksbanken. Och jag tycker det är imponerande hur man kan vara så groteskt girig som de här två riksbankscheferna är. Och sen komma undan med det med någon liten notis i tidningen. Men oss på BP och folket lurar de inte, Johan.
Nej.
För vi kommer komma ihåg hur småsinta och egoistiska Aino och Anna faktiskt är.
Vi har den veckan med oss vår exklusiva fondsponsor Fidelity. Rickard, clean energy var ett hett tema för ett par år sedan. Hur ser ni på det nu?
Ja, om vi sammanfattar det, clean energy, om vi ska översätta till svensk också, det är ju förnybar energi eller renare energi. Höga räntor och en svagare global ekonomi har ju varit väldigt utmanande för den här sektorn under senaste året. Och vi har nästan sett en halvering av aktievärdet sedan peaken under 2021. Men trots de här dystra minerna på aktiemarknaderna så ökade användandet av förnybara energikällor med nästan hälften under 2023. Och under 2024 här nu så ser vi att det finns ganska goda skäl till optimism. Och framförallt tycker vi att det är tre faktorer man ska hålla koll på här. Nummer ett, det är den globala räntecykeln som vi har pratat om tidigare. Den är på väg att vända, det vill säga neråt, att räntorna jobbar sig ditåt. Och för det andra så borde det finnas mer klarhet om detaljerna och villkoren i det man i USA kallar för Inflation Reduction Act. Eller president Bidens IRA-information. Så mycket kan ju ändras där under hösten, framförallt under det stundande presidentvalet. Och sen nummer tre så har vi efterfrågan generellt.
Men vi ser ju att folk fortsätter att installera solpaneler, så efterfrågan finns väl kvar?
Ja, det finns ett uppdämt behov av att hitta alternativa energikällor och framförallt då billigare. Ett stort problem hos bolagen har ju varit att de har haft alldeles för stora lager. Så man har rustat för en högre tillväxt som inte har materialiserats och har ju då stannat av mycket drivet av konsumentens stora påverkan för inflation och prishöjningar. Vi ser nu att leverantörerna begränsar flödet så att efterfrågan kan komma i kapp. Och vi tror det skulle kunna ske under andra halvan här av 2024. Sen ska sägas att efter ett år som dessvärre blev det varmaste som uppmätts så minskar ju inte efterfrågan kring energikällor som framförallt då kan kyla ner hem och arbetsplatser, framförallt i den varmare delen av världen.
Vi ska också påminna om att investeringens värde kan minska och öka. Det kan hända att du inte får tillbaka det investerade kapitalet. Historisk avkastning är ingen tillförlitlig indikator för framtida resultat och åsikter uttryckta kan redan agerats på och inte längre gälla. Vi säger stort tack till Fidelity International. Vi är denna vecka sponsrade av Saveland som ger dig stabil avkastning utan tur och timing genom att investera i räntor. Och vi har ju ofta pratat om det här, John, som ett väldigt bra komplement till ett börssparande.
Ja, men så är det verkligen. Och nu har de ju kommit med en helt ny fantastisk grej som vi gillar mycket.
Ja, idag tänkte vi prata lite om Savelands nya fasträntekonto där man får 6% i fast ränta på 12 månader. Och det bakomliggande upplägget är detsamma som för övriga produkter. Alltså att kapitalet investeras i krediter. Men skillnaden här är att Saveland garanterar 6% i ränta. Genom att då vid behov skjuta till mer kapital. Men också behålla den avkastning som överstiger 6%.
Det låter som en väldigt fair deal.
Faktiskt tycker jag. Och man ska också ha med sig att det finns ingen insättningsgaranti här. Saveland är inte ett kreditinstitut. Men investerarna äger såklart fordringarna som vanligt. Vilket innebär att rätten till ränta och kapital är oförändrad för investeraren. Oavsett vad som skulle hända med Saveland.
Ja, och det här är ju bara en av alla de saker de har på Saveland. Vi har en del av Börspoddens pengar här och vi är väldigt nöjda med att man får räntan månad efter månad.
Så är det verkligen. Vill man läsa mer om Savelands nya fasträntekonto, ja då ska man surfa in på saveland.se/fast. Och med det så säger vi ett stort tack till Saveland! Ja, jag tänkte börja här andra delen med ett bra exempel på hur börsen har valt att ta emot svaga siffror nu i rapportperioden. Jag tänker på Epiroc och Sandvik.
Ja, men kul!
Vet du vart jag vill komma?
Nej.
Två ganska bleka rapporter ändå.
Faktiskt.
Som marknaden tog emot med ro.
Ja, det gjorde de.
Ja, för både Sandvik och Epiroc hade väldigt svårt att försvara lönsamheten framförallt här under Q1. I Sandviks fall så menar ledningen att det främst berodde på tillfälliga problem som kommer att ordna upp sig under året. Och på den positiva i Sandvik fanns ju också orderingången som överraskade lite positivt. I Epirocs fall så var det svagt över hela linjen. Inga jättemissar, men ändå. Och givet den ganska stora värderingsskillnaden mellan Sandvik och Epiroc så kan jag nog tycka att framförallt Epiroc kom undan lite för billigt.
Ja, här är det lite så här årets ledare förbannelsen över Helena, vad hon heter.
Hedblom.
Okej.
Okay. Bom. Hed, något sånt.
Jag tror
eller
inte.
Eller är det fel?
Ja, jag skulle säga en Sjögren typ. Men det är kanske ett band.
Va? Det var inte bra.
Nej, det var inte bra.
Men Helena.
Ja, Helena.
Epiroc Helena.
att hon blev årets ledare och nu börjar Epiroc fallera.
Ja, och fallera är väl kanske lite hårt. Men
det gick ner 1% på börsen.
Epirocs höga värdering, för den är ju hög, hänger ju ändå i alla fall delvis på förmågan att försvara de här höga marginalerna, tycker jag. Och gör man inte det så borde man ändå bli lite mer straffad. Men i stort är väl känslan att marknaden väljer att förlåta lite svaghet nu och istället då lyfta blicken mot någon slags förväntat uppsving om några kvartal.
Ja, men jag tycker det är lite konstigt hur typ Lundin Mining tar nya all time highs varje dag samtidigt som de som ska borra hålen åt dem går dåligt.
Visst, Boliden blev ju också på det temat.
Förenklar jag lite för mycket nu.
Lite tror jag, men Boliden blev också väldigt förlåten på sin rapportmiss igår. Öppnade ner men stängde väl plus till slut nu.
Ja. Hur var det med smältverken och Aitik?
Ja, det var som vanligt lite rörigt. Någon strejk i Finland, vet. Det är som det. Men där finns det också
de stora i Irland med, eller?
Framtidstro.
De
ja, men jag tror den ligger i malpåse, den gruvan. Okay. Vänta på bättre tider. Mm. Vi lämnar storbolagsverkstad.
Tack för djupanalysen.
Vad ska jag säga om det? Det konstaterar att det här är väl liksom ett lite tuffare kvartal. Det kommer inte bli några kanonrapporter från verkstad, men marknaden verkar ändå tycka att det är okej. Okay. Ja. Det är min kontenta från storbolagsväxta.
Ja, så släpper avvakta.
Det, för det är inte så kul att prata om.
Nej.
Nej. Däremot så är det kul att prata om Kopparberg. Kanske.
Ja, men jag tycker ändå att det är lite kul.
Från stort till smått.
Ja, men här har jag faktiskt tagit ett hyfsat rejält bett nu. Och jag blev ändå... så här, Royal Unibrew, det här danska bolaget, höjde sin prognos förra veckan och stack upp 18%. På det. Och tittar man närmare på vad de säger så säger de att Nordeuropa går bra, men också att den här internationella återhämtningen har börjat bra, vilket jag tänker främst då att resandet är tillbaka och folk dricker lite mer. Carlsberg gick också upp på sin rapport, fick många höjda riktkurser efter det, så att jag har ökat mitt bett i Kopparberg. Så här, det som är konstigt är att, eller det som händer, jag vet inte om det är konstigt, det säljs ju en väldig massa aktier i Kopparberg, och min gissning är att det är Dine Gerge som säljer. Då har det varit en del fondförvaltarrokader där, och att man nu dumpar ett innehav som har faktiskt underpresterat under en lång tid. Jag tror att de gör fel. Vi får se när rapporten kommer. Jag för mig att den kommer den 14 maj. Då en liten krispig börspoddare fyller år, så att det kanske blir en bra eller dålig födelsedagspresent.
Spännande. Ja, det kan säkert vara, jag håller med, det finns ju ett säljtryck där, säkert det och G. Men
det finns ju tre John Scotts i Marbella, Malaga-området såg jag. En i Puerto Banús, en i Marbella centrum, vart det nu ligger, och sen en i vanliga Malaga. Har du varit på alla tre?
Nej, två av tre.
Två av tre.
Men det skulle komma till, jag har lite svårt att förstå det här med att man får någon slags boost av resandet nu. Det känns som att resandet tog fart liksom veckan efter pandemin försvann. Vilket var något år sedan.
Ja, men det gällde dig, men inte folket.
Nej, det
tror jag gällde
precis alla. Så jag köper inte riktigt det.
Okej, men den internationella återhämtningen säger de i alla fall har börjat. Och det syns i Royal Unibrew siffror.
Ja, tveksam.
Ja, vi får se. 14 maj. Dine Gerge mot John Skogman.
Om jag säger John 08-08... Och kanske 08 igen. Vad säger du då?
Då säger jag Johan Stene Technion, den lilla studentspexaren. Han släpper rapporttiden.
Jag kan inte med säkerhet bekräfta de här sista 8 sekunderna. Men visst kändes det som, när vi satt och väntade på rapporten, att det var även 8 sekunder över...
Ja, vi sa ju det. Den kommer inte komma exakt 8, utan han kommer försöka få ut den.
Det var ju 08-08.
Ja, det var ju 100%. Ja.
Och sen tror jag fan att det var 08 igen.
Kanske du får kolla på MFN när den
kanske
är taggad.
Kanske ner på 100 delar, ja. Om det går.
08 hundradelen.
Ja.
Som man satt när man var liten och inte hade att göra ägga på klockan för att se så att man kunde stanna den.
Följdes det av en Q&A-session. Vilken tid?
Ja, det är svårare med något med 08. 13.08.
Nej, 09.38. Och sen var det stämma.
Det var stämma.
När var den då?
Jag kan inte, jag gissar något med 08.
11.08.
11.08, okej. Okay. Han jobbar hårt den dagen idag.
Alltså, sånt här stör jag mig på riktigt på något sätt.
Vadå då?
Nej, men
att han gör Lattjo Lajban med slips kostymbörsen, eller?
Ja, jag vet inte. Ja, men
Det är ju roligare med om rapporten är jättebra.
Ja, då,
för nu var den ganska dålig.
Då flyger du lite bättre med sånt där.
Det är så här, tråkigt att spexa och sen sin aktie tappa, gå ner.
Därför den här gången så hjälpte ju inte Stenes mot Strix.
Nej.
För den var riktigt svag Q1. Resultatet ner 30%. Sten ägnar ju en hel del av vd-ordet till att då highlighta att det fanns en hel del bokföringstekniska effekter. Framförallt valutarelaterade som drog ner siffrorna. Men även justerat för det så var det svagt. Och kanske inte helt oväntat att Technion till slut skulle få svårt att stå emot det här lite tuffare efterfrågeläget i en del industrier. Man har ju till exempel husbyggare som har det tufft och så vidare. Men i och med, sen är det så här att i och med alla amerikanska storägare i Technion så har man ju också ändrat rapportspråk till engelska. Vilket, här tycker jag att det är synd ändå.
Mm, för att han är inte lika bra på att uttrycka sig engelska eller?
Nej.
Han är inte som du, Johan, som helst läser böcker på engelska.
Tänker på engelska.
Man gillar ju de personerna som alltid läser på originalspråk.
Det tar ju bort mycket av Stenes personliga touch i vd-ordet.
Finns någon bra engelsk formulering? Liksom?
Nej, men han får inte till samma...
Han får inte till det. Flow.
Och jag har ju på något sätt ändå... Det är tvegat det där.
Ja.
Bitterljuft.
Okej.
Okay. Jag både älskar och hatar det.
Ja.
Så att,
för du äggar ju upp rapporten. Om den släpps 08 08 08 så har ju du klickat upp den exakt då.
Ja, och då vill man ju ha det där vd-ordet på svenska.
Men i alla fall, han kanske får göra dubbelt.
Och för att klara det, det är ju inte Technion som bolag jag har problem med, utan det är kanske framförallt värderingen, för den är ju hög och har varit väldigt hög.
Ja.
Och då blir ju inte det bättre av att vinsten faller med 30% här i Q1. Aktien var ner 5% tror jag igår. Har tappat 20% i år. Jag tror fortfarande att det kan vara så att man kan få bättre lägen att köpa in sig här. Vi får se.
Ja, jag skulle vilja ta ett stort bett på Stene. Men det är som du säger för dyrt för mig i alla fall just nu.
Då vet vi det. Vi kanske ska gå över till Byggmax. Som på liksom temat svaga rapporter. För det var också en svag rapport.
Ja, men här förväntade man sig en dålig rapport. Men den blev ju ännu sämre än det man förväntade sig. Samtidigt kanske inte spelar någon jättenån roll hur det här lilla... och ändå ganska kända usla kvartalet, hur det skulle gå och gick. Å andra sidan så har det ju varit svinkallt hela april, så att Q2 kanske ändå har fått en sämre start än man ska tro. Man ska ju komma ihåg att Byggmax har ju nästan alltid varit ett dåligt bolag fram till pandemin, då de fick en enorm boost. En positiv sak är att nettoskulden har kommit ner ordentligt. Men lite undrar man ju också på om det beror på någon typ av lagerminskning som gör att man inte kommer kunna sälja sen när det drar igång. Så pratar man ju också om att man har samma kostnad per butik som förut, trots att den här stora inflationen som vi sett. Och det tänker jag ju kan ju i princip bara bero på att man har dragit ner på den redan urusla bemanningen de har på sina butiker. Vilket ändå gör att man tappar i försäljning när det inte finns, och i kvalitet när det inte finns någon hjälp att få. Och det är faktiskt en av anledningarna till att man åker till en butik, är ju att man vill ha lite hjälp ofta och ha någon att fråga. Och sen Carl Sandlund som är vd här, han känns ju som att, så här, är du imponerad av honom?
Lite så prao-känsla.
Ja, han känns ju verkligen inte som en byggarkille som vet hur den branschen funkar. Å andra sidan har ju bara fått vara med om att släcka bränder nu sedan han tog över. Det har inte varit någon lätt tid för dem heller. Så att jag lutar väl ändå åt lite spekulativt köp här. Och det är väldigt lätta jämförelsekvartal framöver. Så att det kan ändå vara värt en chansning. Jag vet inte vad du säger.
Ja, jag kanske landar i lite samma egentligen. Men Q2 blir svag antagligen i och med starten. Man får hoppas på andra halvåret, och då finns det väl lite grejer som kanske pekar på att det blir bättre. Det finns ju det här höjda rotavdrag och så vidare. Men det är inte alls säkert att det verkligen blir bättre, och det känns lite som att året redan är mer eller mindre ett liksom mellanår det här också.
Men frågan är vad mellanår är, för att förra året var ju riktigt dåligt. Ja. Så att det får inte bli till sånt mellanår, för då är det här ett riktigt dåligt bolag.
Ja, det finns risk att det blir det, skulle jag säga.
För de kan ju inte ge någon utdelning i år. De tjänade ju liksom under en krona per aktie förra året. De måste steppa upp nu.
Ja, men det enda som egentligen talar för aktien tycker jag är ju att den handlar lite grann som att den redan har bottnat ur. Den gick ju inte ner igår på gårdagens rapport. Och ja, men det är inte så mycket att hänga upp en trade på tycker jag. Så att för mig är det...
Nej, för just som om du säger nu... säg att Q2 också blir lite dåligt, kalla starten på april och så vidare. Då ska man ju vänta fram emot oktober på en bra Q3. Så att det...
ja, jag tror att det finns roligare saker att göra än att sitta och vänta med Byggmax.
Du lägger inte för den här aktien i 50 spänn närmsta månaderna kan
Nej.
Man säga.
Nej, håller med om det.
Så får man 33 eller 37 eller 29, svårt att veta.
Ja, jag håller helt med. Det var vi överens då.
Faktiskt.
Kul.
Ja, men Byggmax, där har vi ju varit överens av rätt i princip i flera år nu. Mm. Från när vi hånar dem på återköpen.
Lite att dream det för dyrt. Team när det gäller Byggmax.
Tag-teama alltså i wrestling-sammanhang så ingen tänker något annat.
Vi byter.
Kommer du ihåg wrestling?
Jo, när man körde absolut. Två, kommer
verkligen dubbel
ihåg. I wrestling. Jag vet exakt hur det gick till tag-team-grejen. Det var ändå kul grej.
Ja, men det känns som att du tänkte på en sjuka.
Nej,
nej, bra.
Det är du som pratar hela tiden. vi går över till en klassisk svensk börsfight. Avanza mot Nordnet.
Ja, den här har ju smält till ordentligt nu. Båda bolagen har rapporterat och kom faktiskt med ganska fina rapporter där Nordnet slog till med en rökare. Och det har ju hänt något med Nordnet. Det är ju något typ av sponsoravtal de har ingått som de verkar ha skördat frukterna av, om vi säger så.
Ja.
Det är de inte missnöjda med.
Det tror jag inte.
Kom in billigt, där får man ju säga. Nej, men så här... Nu börjar det ju verkligen synas hur Avanza gått bort sig med att inte satsa utomlands. Nordnet växer som en raket, framförallt i Danmark. Gissar att det har blivit någon så här privatsparar-hype av Novo Nordisk uppgången där. Och man växer på bra även i Finland och Norge. Och som Avanza-aktieägare, om jag var det, skulle jag känna att det här har ju varit en enormt bortkastad möjlighet för Avanza, att man har gått miste om att expandera i Norden och att man har varit så enormt seg med att öppna nya verksamheter utanför Sverige. Jag gissar också att Nordnet nu sitter på en massa bra erfarenheter och lessons learned som man har fått med sig genom att gå in i andra länder. Och alla, det är något alla väntar på, det är ju att gå in i Europas golden land, Tyskland. Många vill in dit, 90 miljoner människor, 80 kanske. Så att...
Tyskland tycker jag ändå känns som att det är lite av en sån här, det känns lockande men antagligen så är det jättesvårt och det kommer inte funka. Det är mycket, mycket enklare tror jag att köra de här nordiska länderna som Nordnet har gjort.
Exakt, där har de ju, och lyckas ju väldigt, väldigt bra där. Men, och Tyskland är något enormt administrativt pappersarbetarland med, så att det kanske är för svårt. Men någon gång kommer det vara läge där också. I alla fall, Avanzas rapport, om vi tittar på den, var inte på något sätt dålig heller. Men man blir ju utan de här tillväxtdragloken från andra länder eftersom man har fastnat i det här Josefssonska gubbväldet som han har infört. Och jag tycker det ska bli spännande att se här vad den nya vdn på Avanza kan komma med. För han kommer just från Nordnet, han har suttit i deras styrelse.
Wunger, Gustav Wunger.
Ja, nu kunde han det. Vad har du läst Nordnet-rapporten?
Nej.
En lite sjuk sak som jag undrar. Är det Johanna Köll som är med på Nordnets kvartalsrapport på sidan 4 där med underrubriken årlig kundtillväxt? Som någon typ av blinkning att hon har öppnat konto hos dem nu. Jag vet inte.
Jag
kolla i rapporten.
Jag tror inte det är bara spontant.
Men jag är ju bäst i Sverige på lookalikes och det är ofattbart lik. Och jag tänker att de har det tänkt det när de gjorde rapporten.
Vi släpper. Sen har du till sån här konkurrent-trade att snacka om.
Ja, jag vet inte om du kommer ihåg när jag förlägger sig när jag pratade om hur man skulle spela spelet mellan B-group och profilgruppen. Och du hånade det.
Lite. Grann.
Ja, det gjorde du.
Jag tror det bara var du som spelade det spelet.
Ja, men det här är ju två hyfsat lika bolag som båda har, men två stillströmbolag är det. Och båda överraskade väldigt positivt på sina rapporter. Och på något sätt tycker jag att det här ger det ger en förhoppning om att det börjar våras för småbolagen på riktigt och kanske hela den svenska inhemska ekonomin. B-group är ju en stålgrossist och profilgruppen är någon typ av aluminium, armatur, profiler.
Gå inte djupare in i
det här. Man gillar ju också att de här båda bolagen, profilgruppen och B-group, lyckas hantera en betydligt svagare omsättning men ändå höja vinsten. Vilket tyder på någon typ av avklarad omställning. Vilket jag hoppas fler småbolag också klarat av. För då kan vi ha en ganska... ja, men ganska kul småbolagsår framför oss här. Sista grej. profilgruppens ägarlista älskar jag faktiskt. Bara massa privatpersoner som äger det här bolaget. Så kul att det går bra för dem.
Verkligen. Sen har jag en liten så här hitta botten case-idé. Farligt men kul.
Sånt gillar ju vi väldigt mycket.
Ja, som jag plockat med mig från Solkusten faktiskt.
Ja, Trekvartskusten.
Mm, kan vara det.
Men det är inte det där du är. Det är ju bara monsterstekar i...
Träffade jag Akelius kanske? För det är faktiskt...
Var du bilder?
En fastighetsidé.
För höra. Shoot.
För jag pratade med ett gäng gamla fastighetsrävar där nere. Och
bodde de där eller var de där?
De var där. Snacket bland dem var att det...
För det känns som att man är mer framgångsrik om man bor där.
Ja.
Än om man bara reser dit.
Det är ju... ja. Vi behöver inte gå in på den diskussionen. Men snacket var att det börjar bli läge att gå in i Bonava.
Jaså?
Bonava rapporterar för övrigt idag en kass Q1 som förväntat. Liksom, de här rapporterna som kommer nu från de här bolagen är ju, spelar ju inte stor roll egentligen. Alla vet att det är helt dött på den här marknaden. Fanns ändå lite positiva signaler från den här Q1 att plocka med sig. De pratar om en förbättrad marknad, framförallt i Sverige. Säger samtidigt att återhämtning kommer ta tid och så vidare. Det handlar om här är ju när det vänder och liksom hur lång tid det tar på något sätt. Det har man ju ingen aning om. Men man kan konstatera att det är så att bostadsbyggnaden är på väldigt, väldigt låga nivåer just nu. Och som en sån här, det går inte att se när det vänder på något sätt. Man måste köpa lite innan. Jag har köpt lite idag faktiskt på det här nerstället. Aktien är ner 5% ungefär idag. Ja, jag vet inte. Vad tänker du kring Bonava?
Jag tänker att det är ett av börsens sämsta bolag.
Ja,
att
det skulle kunna bli... och så vidare. Men de har gjort en ny emission precis.
Ja, jag gillar att vd... Varför frågar du så här? Vad tänker du? Och sen säger du, pratar du bara själv.
Att jag för att du gör vill... precis det du brukar göra med mig. Jag vill att du ska få känna hur det känns.
Så brukar jag aldrig göra. så här. Men jag tyckte också att det var konstigt i DTV här när de intervjuade Bonava-vdn. Så var han så här rånöjd med sig. Och så har vi minskat nettoskulden jättemycket. Ja, men det är för att ni har gjort ny emission. Ja, för att ni höll på att gå i konkurs. Så att liksom, du behöver inte stå här och spela allan ballan.
Nej.
Och låtsas som att du har gjort något enormt jobb.
Nej.
Utan aktieägaren har räddat dig och ditt jobb. Och du borde nog kanske till och med få kicken. JM hade en ganska kass rapport, gick ner på den. Absolut att alltså, har man rätt i den här traden så kommer man ju få en dubbling på 1-2 veckor. Det finns ju verkligen potential här, men det är ju farligt.
Det är farligt, det är ju ingen all in grej, men någonstans får man börja nosa. Jag tänker också lite att det är en sån här, man köper lite grann varje månad i ett halvår typ.
Ja. Vi brukar ju inte göra så på riktigt, men man kan säga så. Håll bevakning
håll
på
koll,
det.
Håll koll, så säger vi. Då tar vi, tänker jag, Afri som rapporterade igår. Oväntat bra rapport.
Ja, det är lite också så här. Vad sa du? Va? Som man brukar säga, chattpersonerna, när man så här hade rätt. Ja, du hängde inte med.
Inte alls.
Nej, knappt jag heller. Men det var ju så här, kassa Q1. Vi har ju pratat mycket om det här, att det kommer komma kassa Q1 för konsulterna. Men det kommer inte spela så stor roll, för att det är nu man kan börja tro på en vändning. Afri blev ju precis så, gick ner i början. Sen började det sjunka in att det har varit tufft i Q1 och det kommer bli bättre framöver. Orderingången var ju bra där. Afri är lite av liksom arkitekt, byggbolag också. Jag hjälper i alla fall till där. Så att, det talar väl för de här Bonava GM-tradesen också. Men jag tycker att det börjar kännas ganska bra. Stora negativa kalendereffekter. Jag vet inte exakt hur man räknar det. Men det var liksom över 100 miljoner. Sa den här krullhåriga vdn på Afri. Ingen bitterhet där.
Jonas.
Ja, exakt. Gustafsson va? Och det är... Jag tycker man ska hålla koll på de här konsulterna när de kommer med rapporter. Och våga köpa på stora nedställ. För att det är mycket, mycket god chans att det kommer att bli bättre framöver. Ska ta ett bolag också som ligger i närheten.
Gör det.
Vilket ligger i närheten här, Johan?
Hifab.
Bra. Och man blir ju ändå så sjukt glad av att se hur Nicke Rydgren återigen har kavlat upp ärmarna. Har en sån bild på rapporten här. Och Hifab fortsätter göra en turnaround. Och det här har ju varit tidigare totalt hopplöst.
Men det var först kavla upp ärmarna bild, sen kostym.
Ja.
Nu kavlar upp ärmarna igen.
Nu kavlar han upp dem
så
igen.
Så hur tolkar man det då?
Nej, men jag tror ändå att han kände att det här var liksom hans kännetecken att kavla upp ärmarna.
Det har ingenting med utvecklingen att göra i bolaget? Eller att han...
Men claim to fame, det här är Nicke, han har kavlat upp ärmarna. Sen lite storhet som sin kostym, ja men det passar inte han. Och sen nu tillbaka. Så tänker jag.
Okay. Jag tänker att han jobbar jättehårt. Sen så var det en liten konsolideringsperiod med kostym. Och sen nu tar han nya tag.
Mm, han ska ta nästa steg.
Ja.
Ja, inte en dålig take heller. För jag har ju grävt lite på djupet här. Men så här, det är svårt för de som inte har följt börsen under många år. Så, alltså 10 plus år. Mm. Då kan man liksom inte ens ta in hur uselt HIFAB har varit som bolag.
Nej, det är svårt att greppa.
Och nu har Nicke vänt det här. För han har på riktigt gjort en turnaround. Om jag var rekryterare så hade jag ringt Nicke direkt. Och värvat honom till något större uppdrag. Jag var faktiskt tvungen att googla Nicke Rydgren. Och för att se vem han var. Och vet du vad jag upptäckte?
Nej.
Han bor typ 100 meter, kanske 50 meter ifrån HIFABs kontor. Det gör ju också glad. Han flyttar hit för att vända HIFAB. Han jobbar liksom 14 timmar om dagen. Och det är precis som vd man vill ha. Och sen får man komma ihåg att HIFAB är ju vad det är. Som är det Erik Niva som säger det? Men en mikrokonsult. Så att det finns ju gränser för vad som går att göra. Det är liksom inte Celsius uppsida här med 50 gånger pengarna. Utan, men det är kul att vi gick och vända. Nicke Rydgren, bra jobbat.
Bra jobbat, verkligen. Jag tänkte ta lite snabbt om Munters, John. För det här är ju ett bolag som åkt med upp rejält på AI-vågen, väl?
Ja, och...
Är det verkligen rimligt?
Det här har ju varit bränt blankare till höger och vänster. Man har ju tyckt det varit för dyrt sedan 100 kronors nivå. Nu är det väl nästan 200.
Precis, men frågan är väl ändå, har det inte gått för långt nu då? För att de släppte sin Q1 igår, det var verkligen inget speciellt med den, tycker jag. Eller tyckte du det?
Det blir lite så här rött, betta på rött, svart på roulette. Har det inte varit rött för många gånger? Men så här, lite så.
Ja. Ja, för liksom omsättningen 6% sämre, resultatet in line, orderingången lite bättre. Det är liksom ingenting som ska få aktien att gå 15%, vilket den gjorde.
Förutom förmodligen att många har blankat den och tar.
Ja, det måste vara det på något sätt, för att det var ju inte sämre såklart. Men det marknaden valde att blunda för var ju att orderingången inom den här datacenterdelen faktiskt var svagast av alla delar, missade förväntningarna. Och det är ju liksom HOS-delen och den del som jag gissar är anledningen till den här höga multiplarna. Jag tror ändå att den här aktien kan ha gjort sitt företag nu på 200 stretchat plus. Bra läge att ta en vinst ändå, för att ja, nu börjar det ändå bli tuffare.
Ja, det är svårt att gå till 300 här, börjar man känna.
Ja.
Det är för dyrt. Men jag håller med.
Ja.
Man, nästan så att man är sugen på att ge sig på en liten blankning här.
Faktiskt. Och man är alltid lite så rädd för att de har en sån aura av att trixa lite grann.
Finns det några riskkapitalägare kvar här som skulle kunna göra en försäljning?
Det här är väl ett Nordic Capital-bolag, va? Jag vet inte om de har sålt allt.
Okej.
Oklart. Ska vi avsluta med en ännu dyrare aktie?
Det ska vi göra. Det finns ju nästan bara en som är dyrare. Och det är ju the one and only Hemnet. Och frågan är om vi inte har sett peak Hemnet just nu. ARPL, alltså ARPL som betyder vad?
Average revenue per listing, va?
Exakt. De vill vara lite så här million dollar listing kompatibla. Men det är de inte. Jo, men de är... det bestämmer jag att de inte är. Det är väl så här. Det är, annonspriset låg på 4911 kronor i snitt det här kvartalet. Och det är en ganska stor minskning från Q4 där det låg på 5911 kronor. Lite underligt faktiskt att det alltid slutar på 911. 911, Johan. Säger börsguden, jag som tror på börsguden, börjar ju ändå känna lite oro.
Eller är det någon i redovisningsteamet som ropar på hjälp? Ja, jag vill inte koka böckerna mer.
Nej, det kan vara så, kan också. Vara. Något läskigt är det, men jag vill så här, om det händer något så var det jag som såg det. 911.
Bra.
Sen ska det sägas också att Q1 alltid ger sämre betalt än Q4. Så att det sjönk kvartal över kvartal är ingen överraskning. Däremot tror jag att möjligheten till att fortsätta öka priset för en annons i den här takten, särskilt om bostadsmarknaden tinar upp så att man inte behöver pusha lika hårt, det kommer vara tufft. Det är P80 nu på rullande 12 månaders vinst. En ledning som säljer rakt in i återköpsprogrammen. Tänk så här, bara för att komma till P40 då krävs det att man kan dubbla annonspriset och då hamnar man på liksom 10 000 spänn per annons. Eller att man tar in dubbelt så mycket annonser och det känns ju också orimligt. Eller såklart en kombo av det. Men jag tror inte på det här och det är bara då för att komma ner till 40. Så visst, aktien kan kanske lite studsa upp till, av det här återköpsprogrammet, men det är ändå inte värt risken. Och sen har vi sett att PJ, Per Johansson på Didner, slutar. Mm. Och det är mycket möjligt att det kommer in en ny förvaltare där som vill börja kränga ut 10% av Hemnet-kapitalet. För det har varit en enormt bra affär för dem.
Ja, verkligen. Ska jag säga.
Så, och ja, men titta på Kopparberg så det går när en stor ägare börjar kränga. Så,
jag tycker det är bra poänger. Jag håller med om allt.
Peak Hemnet.
Ja, jag håller med om allt. Slut på avsnitt 557. Och vad har vi för innehav? Jo, vi har... Ja, John.
Ja, vad har vi?
Jag hade ju köpt lite Bonava, börjat nosa.
Ja, jag har typ ingenting skulle jag säga.
Kopparbergs hade du väl massor av?
Ja, just det. Bra minne.
Tack.
Ändå. Kopparbergs har jag. 14 maj-rapporter.
Men du har inte tagit rygg på Nicka i Hifab?
Nej, det är extremt dåliga volymer där så att jag har inte fått några aktier.
Okej, bra. Då tackar vi för oss. Vi hörs om veckan. Hej då.
Ha det så bra. Hej då!